Podplay. Det tog bara 6 veckor från tanken på en tillvaro i Rom till att Nicole Falciani och hennes kärlek hade hyrt ut sin lägenhet i Stockholm, fixat ett andrahandskontrakt i den italienska huvudstaden och flyttat dit. Nicole beskriver sig som en doer och karriären som en av våra största influencers, den rattade hon vid sidan av skolan från 13 års ålder. Hon älskar att stå framför kameran även om offentligheten varit svår i livets tuffa perioder. Och trots framgångarna är Nicole mån om att dela med sig av livets utmaningar. I allt från sin kroniska sjukdom reumatism, att behöva gå på antidepressiva som tonåring och att bryta upp från en 5 år lång relation framför ögonen på hela Sverige. Jag heter Anna Hegerstrand och du lyssnar på min podcast Livshjulet med veckans gäst på länk direkt från Rom, Nicole Falciani. Så kul att du vill gästa mig här i Livshjulet.
Ja, tack för att jag fick komma. Eller ja, komma, jag är inte där, men tack för att jag fick vara med.
Digitalt.
Exakt.
Och hur mår du nu? Vi fick ju boka om här för att du blev sjuk i corona.
Ja, jag fick ju covid sist av alla, typ 2,5 år för sent.
Men... det var din första gång, första sväng.
Ja, det var
sväng.
Min första gång. Men nu mår jag bra, jag är fortfarande lite hes. Men jag mådde liksom riktigt dålig en dag och sen så... liksom de andra typ 3-4 dagarna så kändes det verkligen mest som en förkylning. Men en dag var jag riktigt sänkt och sen hade jag ju typ ingen röst på en vecka.
Nej, då är det svårt att spela in podd.
Ja, exakt.
Men du, kan inte du berätta om livet i Rom där du ju bor med din pojkvän just nu?
Ja, jag har ju italienskt ursprung. Min pappa är helitalienare och min mamma är halvsvensk och halvitaliensk. Och jag är född och uppvuxen i Sverige, men bestämde mig tillsammans med min kille för mer än ett år sedan att vi ville göra något nytt, vi ville testa något annorlunda. Vi var lite trötta på Stockholm, vi båda hade bott i Stockholm liksom hela våra liv. Så då bestämde vi oss på 6 veckor att nej, men vi testar att flytta till Italien och nu bor vi i Rom.
Och många människor funderar ju på att ta ett sånt här beslut, ja men hela livet och aldrig komma till skott, och för de flesta tar det längre tid än 6 veckor.
Ja.
Vad var det som gjorde att ni bara liksom kastade er ut?
Alltså jag är nog en person som, jag är liksom en doer, så om jag säger att jag ska göra något så kommer jag göra det. Så att jag och min kille, vi var på en lunch med mina föräldrar och det här var liksom februari 2021. Så vi tog den här lunchen med mina föräldrar och vi satt och snackade. Och sen så säger min pappa liksom så här, men han bara, men vad gör ni i Sverige? Alltså för vi pratade om att vi ville flytta utomlands. Och både jag och min kille var så här, nej, vi vet inte vad vi gör i Sverige. Pappa bara, men ni har inga barn, ni har ingenting som binder er hit. Du med ditt jobb, Nicole, du kan jobba varifrån som helst. Varför gör ni det inte bara? Och ja, vi liksom... började tänka på det och sen efter lunchen så gick jag och min kille en promenad runt Djurgården och var så här, vad fan, varför gör vi det inte bara? Och sen så liksom marinerade vi den här tanken i några dagar och så kände vi väl att så här, vad fan, nu kör vi. Så att jag la ut min lägenhet på Blocket för uthyrning, jag började leta efter hyreslägenheter i Italien och inom loppet av liksom 2 veckor efter den här lunchen så hade vi löst uthyrningen av min lägenhet. Vi hade hittat en lägenhet att hyra i Rom. Så då tog vi tag i att börja packa liksom.
Det är verkligen snabba puckar. Jag förstår att du med ditt arbete, du kan ju ta med dig det.
Ja.
För du jobbar ju som influencer och precis. Det går ju bevisligen att podda från mellan Rom och Sverige.
Ja, verkligen. Alltså speciellt också tror jag med tanke på covid så har det blivit ännu lättare att jobba digitalt. För att folk har insett hur enkelt det faktiskt är att göra det.
Men vad gör din kille?
Just nu så gör han ingenting. Han pluggade italienska i början när vi flyttade ner. Just nu är väl tanken liksom att han ska hitta någonting. Men han är ju liksom inte helt flytande i italienska än. Så han måste bara bli lite bättre på språket först. För att ja, men italienare, det är väl ganska känt. De är inte så jättebra på engelska.
Nej, de tycker att man ska prata deras språk.
Precis.
Och ni hade inte varit tillsammans så länge när ni valde att flytta?
Nej, vi hade varit tillsammans i 7 månader.
Ja.
Och då, hur, fanns det någon liten så här, shit, jag känner ju kanske inte den här människan helt.
Nej.
Eller...
Nej. Alltså jag är så spontan, så jag känner bara att så här, det löser sig. Och känns det som att det inte funkar, nej men då får vi göra slut liksom. Nej, så att det har jag nog aldrig tänkt på. Jag har bara tänkt att nu kör vi och så får vi se vad som händer.
Mm. Och ni skulle bo där ett år för att sen utvärdera om ni vill fortsätta med det eller flytta hem. Och vad har ni kommit fram till? Hur vill ni ha livet?
Vi kommer fortsätta bo här. Ja, men vi sa ju som du sa att vi liksom gick in med inställningen att vi testar ett år och sen får vi se hur vi känner. Men vi kände nog redan i höstas liksom, när det bara hade gått ett halvår, att vi vill inte flytta hem igen. Och jag tror liksom att vi båda är väldigt säkra på att vi inte vill flytta hem till Sverige inom närmsta framtiden. Utan vi känner oss väldigt nöjda med vårt beslut. Vi känner verkligen att det har varit ett superbra beslut att ta. Så att nej, det blir ingen flytt hem till Sverige på ganska lång tid. Sen ska vi aldrig säga aldrig, men som det känns just nu så tror jag verkligen inte att jag kommer flytta hem till Sverige igen.
Och vad är det med livet i Rom som lockar och som väger upp mot livet i Stockholm?
Alltså framförallt klimatet. Alltså det låter ju klyschigt för det är det många säger, men det gör så extremt stor skillnad. Vår vinter här var liksom 12 grader och mestadels sol. Kontra liksom, ja men vi var hemma i Stockholm 3 veckor i november och hade så här minus 16 i flera dagar. Så det gör ju extremt stor skillnad. Men sen tycker jag bara att livskvaliteten är mycket bättre här än vad den är hemma i Sverige. Ja men saker är billigare. Man kan leva på ett annat sätt här. Folk är mer sociala. Det är mer liv ute. Så att även om man går ut och käkar middag en tisdag liksom, så är restaurangen full. Det finns mycket mer saker att göra. Ja, det är väl liksom hela den drömmen som jag tror många tänker på när man tänker på Sydeuropa. Den är väldigt sann.
Mm.
Så att jag känner bara att för just nu där vi är i livet så är Rom det bästa alternativet för oss. Och det känns ändå som att Rom kommer vara det bästa alternativet ett tag framöver också.
Mm. Och du har ju sagt i intervjuer att du var väldigt lillgammal som liten. Och du började blogga som 10-åring efter att ha sett ett reportage om Blondinbella i en nyhetstidning.
Exakt.
Du har jobbat professionellt som influencer sedan du var 13 år. Det är väldigt tidigt att börja jobba. Mm. Och du träffade ditt ex, Erik Sade, när du var 17. Nu har ni varit tillsammans i 5 år. Du har levt ett vuxenliv väldigt, väldigt länge.
Ja.
Och hur lever du idag? Har det gett någon liksom så här backlash att du lever lite mer crazy idag? Att du har kastat om det lite? Eller tror du att du kommer gå vidare med andra delar i livet tidigare? Eller hur känns det?
Nej, alltså jag tror att jag är liksom en gammal själ i en ung kropp. Och det har jag liksom, ja men det har jag varit sedan jag var liten. Så att, ja men det pratar mycket om i min podd med min poddpartner Tully liksom. För hon är 30. Och ja men de flesta av mina vänner är äldre än mig. För att jag har aldrig riktigt känt mig hemma med folk som är lika gamla som mig. För att det är ofta känns som att vi inte har någonting gemensamt. Så att jag har varit vuxen väldigt länge. Och jag tror att det är bara sån jag är.
Och vad ser du i livet kommande år? Jag tänker på de olika planen, privat, karriärsmässigt.
Oj, svårt.
Stor fråga.
Ja, väldigt stor fråga. Men jag vet inte. Jag tänker, alltså ja, men som jag sa, jag gillar liksom att ta saker som det kommer liksom. Men det är väl klart att jag absolut längre fram vill ha barn och familj. Ja, men liksom, ja, men jag vill ha en egen familj helt enkelt. Och sen i liksom karriärsmässigt så vill jag ju fortsätta liksom med det jag gör. Så det hade ju varit asroligt att kunna växa och få en marknad här i Italien. Och sen i sommar faktiskt så släpper jag mitt egna brand. Men det är fortfarande hemligt vad det är, men jag släpper i alla fall mitt första varumärke i juni.
Mm.
Så att jag hoppas kunna fortsätta med det liksom länge.
Men då släpper du det i Sverige?
Ja, alltså det kommer finnas i hela Europa. Men ja, min största krets, liksom följarkrets är ju i Sverige.
Mm. Kan du ge någon hint inom vilken liksom bransch det är i? Pratar vi liksom mode eller hälsa eller pratar vi
det är,
mat?
Nej, men det är mode, men det är inte kanske det första man tänker på när det kommer till mode.
Ja, vad spännande då.
Men det kom väldigt rätt i tid. Det lanseras i sommar och det är sommarrelaterat, så kan vi säga. Ja, men,
vad härligt. Och hur involverad är du i processen?
Det är bara jag. Så att det är ingen annan, det är ingen investerare, det är ingen partner. Det är bara jag. Så att jag är superinvolverad i allt.
Väldigt nitty-gritty. Har du människor runt dig som hjälper dig eller hur?
Ja, det har jag. Jag har ju fått mycket hjälp av min pappa som driver eget. Och sen är det väl mycket så här input från vänner, liksom, vad man vill ha färgmässigt, vad man tycker om olika styles och liksom så. Men det är liksom bara jag just nu i bolaget.
Gud, vad spännande. Vad har du liksom för bakgrund, dina föräldrar? De är egenföretagare, eller din pappa är det?
Min pappa är egenföretagare. Han är ju född och uppvuxen i Italien. Flyttade till Sverige när han var strax under 30. Och min mamma har alltid varit anställd, liksom. Men hon är född i Sverige, bodde ganska många år i Italien där hon träffade min pappa. Och sen då flyttade de tillbaka tillsammans till Sverige.
Så att bli egenföretagare är väldigt tidigt i livet, kom ganska naturligt för dig?
Ja, min pappa har ju varit, dels hade han eget företag i Italien innan jag var påkommen och född. Och sen när han flyttade till Sverige så var han ju anställd i början, såklart. Och sen när jag var, alltså jag kan inte ha varit gammal, jag kan ha varit kanske 3-4, så startade han sitt egna bolag i Sverige.
Och du har ju varit en offentlig person sen du var, ja men i alla fall 15. Hur har det påverkat dig att bli bedömd, och du har jobbat med sociala medier? Har det påverkat dig att ha levt i offentligheten?
Alltså antagligen, men jag har inget annat att jämföra med. Så att jag kan liksom inte säga vad skillnaden har varit eller så. Men det är väl klart att det påverkar en att vara offentlig, liksom. Men jag tror ändå att det kanske är svårare att bli offentlig när man är äldre kontra när man är väldigt ung, för att ja, men jag vet ju inget annat.
Har du haft problem att hantera den offentligheten?
Nej, alltså jag tror att jag dels har jag varit väldigt skonad från hat, men sen är jag också en person som jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker och tänker. Alltså jag känner bara så här, ja, vill du tycka att jag är dum i huvudet eller att jag är ful eller att jag är det, eller ja, då får du göra det. Jag bryr mig inte.
Vilka perioder i livet kan du känna att det hade varit skönt att inte vara så offentlig?
När det tog slut med mitt ex.
Men då var du ändå öppen och pratade offentligt om det?
Ja, det gjorde jag. För att jag kände att jag ville vara den som fick säga min story. Och liksom, jag menar att jag ville vara den som kom ut med informationen och ingen annan.
Att du äger din röst.
Exakt.
Ja. Och vad har du lärt dig av den relationen då, som ändå var 5 år lång, som du kan plocka med in i en ny relation? Om dig själv och om att vara i en relation. För du var ju så ung när ni blev tillsammans.
Ja, men jag skulle väl säga att det som jag har tagit med mig framför allt är väl hur viktigt kommunikation är. För kommunikationen i den relationen var ju inte så bra. Vilket jag inte tänkte på eller reflekterade över då, men som jag har insett nu, att för att få en relation att fungera så är verkligen, ja men det är så klyschigt, men kommunikation är verkligen A och O för att en relation ska kunna fungera. Så det har jag absolut tagit med mig, och sen har jag väl tagit med mig också vikten av att fortsätta vara en egen person trots att man är i en relation.
Kände du där att du gick upp i att vara en del av er som par?
Ja, verkligen.
Men det tänker jag, alltså om jag bara skulle se tillbaka, om jag själv var 17 och hamnade i offentligheten men så pass känd person, så jag tror det är ganska lätt att hamna där. Men jag förstår att det måste varit tufft att andra har åsikter i ett så pass känsligt läge som ett uppbrott ändå innebär.
Ja, och det var väl det som var jobbigt, liksom, att man mår redan så dåligt själv. Det är tufft som det är, liksom, även om man inte hade varit offentlig så är ett uppbrott alltid tufft. Och då gå igenom det i offentligheten och liksom få meddelanden och mejl om från personer som är väldigt elaka bara. Det var jobbigt.
Mm. Och hur har du lärt dig att kommunicera bättre då i din relation idag? Har ni tagit hjälp av någon expert eller är ni bara en bättre match kanske?
Jag tror vi är dels en bättre match, men också att vi båda är äldre bara liksom. Och att jag tror liksom kommunikation, dels att man liksom, vi är bara bättre på att prata. Om man liksom säger, prata om vardagssaker, prata om vad man känner. Och sen har vi sen någon månad tillbaka gått i parterapi. Bara för att liksom, vi vill att det ska funka. Och istället för att göra det för sent, som jag tror väldigt många gör, så känns det bättre att göra det nu när saker är bra.
Ja, parterapi och enskild terapi funkar ju allra bäst när man mår bra, liksom, när man är på en bra plats.
Precis.
Vad spännande, går ni digitalt då i Sverige eller på italienska? Ja.
Nej, digitalt.
Och hur är du att leva med, tror du då?
Jag tror absolut inte jag är en enkel person att leva med. Jag har väldigt mycket temperament.
Italiano.
Det kan man säga. Jag är nog i mitt sätt väldigt sydeuropeisk. Jag har mycket känslor, jag har mycket temperament, jag kan lätt bli arg. Mina känslor är utanpå mig. Jag kan liksom inte hålla dem så mycket i styr. Så att, det kan absolut vara tufft att leva med mig. Och sen så är jag också otroligt bestämd. Och det är väl på gott och ont liksom. Jag vet vad jag vill, men det gör ju också då att jag vet vad jag vill ha från en partner, vilket gör att jag kan bli kanske lite hård och rak. Men jag känner liksom att jag har inte tid att hålla på och dalta omkring.
Nej.
Jag vill ha det på mitt sätt. Och om det inte passar så får det vara.
Ja. Säger du det till honom också?
Ja, absolut.
Funkar det?
Ja, men det gör det ändå, tycker jag.
Ja, bevisligen.
Vi är fortfarande tillsammans.
Ja, men precis. Vad tror du det finns för sidor hos dig som du skulle behöva jobba på för att bli i strävan mot att vara liksom den bästa versionen av dig själv då?
Alltså, det är väl liksom att... det är nog kanske att kunna tygla mina känslor lite bättre. Att så här... Det är okej att vara arg och det är okej att vara ledsen och det är okej att bli besviken, men man kanske inte alltid behöver visa det utåt.
Nej.
Men det är otroligt svårt, för att jag har svårt att dölja mina känslor.
Jag kan relatera till det här. Mig läser man också som en öppen bok. Men ja. har du funderat någonting över vad det är som triggar dig när du liksom går igång och kan undvika att utsätta dig för det? Typ, du är stressad eller du är trött eller hungrig.
Alltså, det är ju otroligt mycket när jag är stressad. Då får jag liksom tunnelseende. Och det går liksom inte att kommunicera med mig. Och sen är det också när jag är hungrig. Då blir jag arg. Då är jag väldigt lätt irriterad. Så då räcker det att någonting litet går snett och så är jag arg liksom. Så det är väl det jag kan försöka. Det är väl liksom att förhindra att kanske bli stressad. För att många gånger i efterhand så kan jag känna så här, oj, jag stressade upp mig i onödan. Det var inte ens värt att bli stressad för det här. Och sen kanske att inte vara hungrig.
Ja, men det är ju det med stress. Att det kan ju vara den där lilla, lilla saken som bara får bägaren att rinna över. Och så blir man en väldigt oskön människa. Men hur skulle du beskriva en dag i Rom nu då? Hur ser en dag i ditt liv ut?
Oj, jätteolika. Men för det mesta så är det väl att jag går upp. Jag äter frukost, jag går ut med min hund på en promenad, kommer tillbaka, sätter mig och jobbar liksom. Och då är det, det kan vara allt ifrån att planera samarbeten till att fota content, till att svara på mail, till att podda med min podd, till att det kanske är att jag ska planera en resa till Sverige för jag ska hem för jobb. Så att det är väldigt olika. Men jag sätter mig liksom och jobbar på morgonen ett par timmar. Och sen så beror det på lite om det är fint väder, vilket oftast är. Så går jag ut igen vid lunch med min hund och tar en lång promenad och bara njuter av det fina vädret. Och sen så kom jag hem. Då brukar jag oftast jobba lite till. Och sen på kvällen så brukar jag åka och träna. Och sen blir det ofta middag hemma med min kille liksom. Väldigt enkelt. Jag gör ofta inte så mycket speciella saker.
Mm.
Jag är liksom en person som gillar att ta det lugnt. Jag gillar att vara hemma. Så att det är mest det jag gör utöver att jobba.
Mm. Och i höstas så släppte du en bok om reumatism. Mm. Som du lider av. Ja. Hur påverkar den din vardag?
Det är också jätteolika. I och med att det är en kronisk sjukdom så går ju den i skov. Så att vissa månader så mår jag jättebra. Har nästan ingen värk alls. Och sen vissa månader så mår jag mycket sämre och har mycket mer ont. Men det har ju absolut blivit bättre av att flytta till ett varmare land. I och med att det är ofta kylan som gör att jag har mer ont och liksom mår sämre. Men som sagt, det går ju skov. Jag hade en period tidigt i år där jag hade några veckor där jag inte mådde så bra. Och då blir ju liksom, ja men jobb blir lidande för att ja, men jag har så ont så jag kan liksom inte koncentrera mig. Jag sover dåligt på nätterna. Ja, så det går upp och ner. Men just nu så är jag inne i en mycket bättre period än vad jag var för bara några månader sedan.
Ja, vad skönt. Hur ser verken ut? Var har du ont? Är det speciella delar av kroppen eller är det alla leder? Eller?
Det kommer att gå lite, men för mig har det väl varit sedan jag var liten att det är ryggen som jag har mest problem med. Och då sitter det liksom nere i svanken. Och sen har jag haft till och från mycket problem med käken och med mina knän.
Mm. Hur kom du fram till att det var reumatism?
Det tog jättelång tid. Jag blev sjuk när jag var 6 och började få, jag hade perioder av väldigt ont i magen. Jag hade feber till och från i flera veckor i sträck. Sen hittade de att mina lymfkörtlar var svullna i magen och under armarna. Ja, men det var mycket så här vaga saker, men som blev väldigt mycket tillsammans. Så jag var inlagd till och från i 1,5 år, från att jag var 6 år till att jag var 7,5. Och man hittade liksom inte vad felet var. Man hittade massa fel på mig, men inte vad det var. Och sen efter 1,5 år så valde mina föräldrar att skriva ut mig, för att de tyckte liksom att vi kommer ju ingenstans och de ville att jag skulle få leva ett så normalt liv som möjligt. Och sen ett par år senare så började jag få väldigt mycket problem med mina knän, för jag spelade tennis. Och vi trodde då att det var relaterat till det, så jag fick en remiss till en ortoped. Som efter liksom några besök var så här, han bara, men det här kan inte vara något ortopediskt för att du har för mycket besvär. Alltså det känns orimligt. Så han valde att skicka en remiss till barnreumatologen här i Stockholm på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och sa väl att han bara, jag jobbade extra där för massa år sedan när de behövde hjälp. Han bara, jag är inte säker på att det är reumatism, men jag tror det kan vara det. Så jag skickar er dit så får vi se vad de säger. Och efter 2 besök på Astrid Lindgren så sa liksom reumatologen att men det är klart det är reumatism. Hur kan de inte ha hittat det tidigare? Så liksom från att jag blev sjuk till att jag fick en diagnos så tog det 6 år.
Oj.
Så väldigt, väldigt, väldigt många år. Och nu i efterhand så säger väl båda mina föräldrar att jag förmodligen har haft det sedan jag var bebis. För att jag kröp aldrig, jag började gå extremt sent. Jag klagade mycket på när jag var liten att jag hade ont. Men jag sa ju liksom, man kan ju inte beskriva kanske så bra när man är liten. Men jag sa liksom att jag hade ont i kroppen. Men de trodde väl mer att jag var lat typ. Så att nu i efterhand så säger de ju att det är klart att du har haft det sedan du var liten. Men vi förstod inte det då.
Nej. Vad beror det på att man får reumatism?
Nej, man vet, alltså vuxen reumatism eller liksom den man får som när man är vuxen är ofta ärftlig, vet man. Men den som jag har, alltså i och med att jag fick den när jag var barn, så kommer den för alltid heta barnreumatism. Så att min diagnos är fortfarande barnreumatism. Och den vet man inte, för att det är inte en så vanlig sjukdom, så att det görs inte tillräckligt mycket med forskning på det. Man har däremot sett ett samband att för tidigt födda barn och barn som har tagit bort sina halsmandlar är mer benägna att få det. Och jag är för tidigt född och jag har tagit bort mina halsmandlar när jag var liten. Så det är väl liksom det sambandet man vet. Men utöver det så vet man liksom inte varför barn får det.
Nej. Hur gör du för att lindra din reumatism? Alltså, eller att hålla den i schack så att du inte får så grova skov? Ja, alltså, har du några knep?
Det finns väl ingen mirakelkur liksom. Jag går ju på medicin, en spruta som jag tar var sjätte vecka. Och sen utöver det så liksom det som får mig att må bättre, det gör mig ju inte symptomfri eller smärtfri. Men det är att träna och det är att inte, för min del, inte äta rött kött. I så stor utsträckning liksom. Men utöver det så finns det inte så mycket man kan göra liksom.
Du har ju också varit öppen med din psykiska ohälsa. Och att du har haft ångest. Hur mycket hänger det ihop med reumatismen, tror du?
Jag tror nog att det absolut kan hänga ihop en hel del. För mig har det väl kanske inte varit just ångest, men jag har ju haft en depression. Och det är väl klart att det finns ett samband där med att liksom, ja men, på något sätt att även om jag har bättre perioder så har jag ju på något sätt alltid någon form av värk. Vilket ju är påfrestande liksom.
Ja, det måste ju vara så psykiskt belastande att, ja, att ha ont.
Verkligen.
Och din depression, vad var det som hände som fick dig att trilla ner i det hålet, tror du?
Jag tror nog att det var... egentligen nu också så här efterhand, jag tror att det var snarare en utmattningsdepression än en ren depression. För att jag gick gymnasiet samtidigt som jag jobbade heltid med mina sociala kanaler. Så att jag tror liksom snarare att jag blev ju diagnostiserad med depression när jag fick antidepressiva. Men nu när jag ser tillbaka på det så tror jag absolut att det var nästan mer typ en utbrändhet än kanske en renodlad depression.
Mm. Var du sjukskriven?
Nej, jag fortsatte gå i skolan. Jag fortsatte jobba.
Hur gammal var du?
Jag kan ha varit 18, tror jag.
Mm. Alltså det är ju helt sjukt att en 18-årig tjej ska bli utbränd. Mm. Och få en utmattningsdepression när man liksom inte ens har gått ur skolan.
Nej.
Där har, tänker jag, skolan ett ansvar också. Nu kommer väl någon, det kommer väl säkert bli ramaskri för att alla gnäller ju på att skolan får så mycket ansvar. Men någonstans...
Ja, alltså jag tror väl för min del var det väl framför allt just att jag gick i skolan och jobbade heltid. Alltså att det var liksom båda två som gjorde att jag inte pallade liksom.
Mm. Och hur gjorde du för att bli stark igen?
Alltså jag gick ju på antidepressiva, jag vet inte hur länge, men jag gick på antidepressiva ett bra tag. Och de hjälpte ju mig oerhört mycket. Och sen så, jag fick depressionen, gud nu kanske jag ljuger, men jag tror jag fick depressionen på hösten, om jag inte är helt ute och cyklar. Och sen tog jag ju studenten till sommaren. Så att det var väl liksom tur i oturen för att jag fick antidepressiva och började må bättre. Men sen så slutade jag ju också skolan ganska tätt inpå. Vilket jag tror hjälpte mig väldigt, väldigt mycket.
Så då hade du bara ett heltidsjobb och inte också heltidsstudier?
Exakt.
Ja. Du, den där inre piskan som driver dig. Mm. Är den hård ibland?
Väldigt hård. Och det har jag ju också gått i terapi för. För att jag är väldigt hård mot mig själv.
Vad fick du lära dig i terapin då? Som har hjälpt dig?
Jag vet precis inte. Jag gick väldigt länge, men jag känner att så här... Alltså, jag känner nog inte att jag fick något konkret bra tips. Utan det var väl mer skönt att prata om det. Och liksom försöka se det från ett annat perspektiv. Och det är väl kanske det i så fall jag har tagit med mig. Att kunna se det utifrån. Att jag är hård mot mig själv, men det är ingen annan som bryr sig egentligen.
Nej.
Alltså alla är så uppe i sitt. Så ingen har tid att typ granska mig.
Nej, och ändå har du... Hur många följare är det? Över 300 000 på Instagram?
Ja. Oh.
Som tittar på dig varje dag.
Det är väldigt många.
Och också inspireras av ditt liv och tänker så här, åh, hon flyttar till Rom. Jag måste också göra något av mitt liv. Och det är det jag tror att vi är lite så här, man tittar på alla andra så kanske man lägger ihop den delen i ditt liv med någon del i någon annans liv. Någon som är jätteduktig på baka till exempel. Mm. Och en del i någon tredjes liv som springer maraton. Och så ska man försöka få ihop det där till ett liv. Och det är ju ett låtsasliv.
Ja.
Och det är någonstans där mitt intresse för hur människor får ihop livet och hur vi gör för att hitta till en hållbar livsstil. Mm. Mitt intresse har ju alltså, grundat den här podden. För att jag själv har varit utbränd och piskat mig själv väldigt hårt. Så jag tycker det är intressant att prata med framförallt unga tjejer som är stora förebilder för andra. Och det är så bra att vi pratar om såna här saker.
Ja, men och jag tror liksom att det är viktigt också att höra någon som faktiskt jobbar som influencer som själv trillar dit och tänker att alla andra har det mycket bättre än vad jag har det. Mm. För då tänker man ändå så här, men jag jobbar med det här, jag vet ju hur det funkar. Men ändå så kan jag tänka så ibland och jämföra mig och tänka att hon är snyggare än jag, hon har ett bättre liv än vad jag har. De har en bättre relation än vad jag har. Alltså att trots att jag är med bakom kulisserna så trillar jag själv dit.
Ja, jag tror man gör smart i att titta på sig själv utifrån lite, försöka vara lite objektiv och se det man har och se det andra ser också.
Verkligen.
Och välja sitt liv och inte alla andras liv. Hur ser en hållbarheten i ditt liv ut idag? Jag tänker med, du berättar att du inte äter så mycket rött kött för att försöka lindra din reumatism. Hur tänker du kring sömn, stress, motion? Alla de här livsstilsfaktorerna som vi mår bra av att se över.
Nej, men där känner jag nog att jag har blivit mycket bättre på att lyssna på min kropp. Innan har jag varit väldigt mycket att jag kör på ändå. Och det har väl varit också med tanke på reumatismen att jag har velat göra allting som alla andra i min ålder gör utan att känna mig begränsad av att ha en kronisk sjukdom. Men nu när man har blivit lite äldre och kanske lite klokare så har jag väl insett att det är ganska bra att lyssna på sin kropp. Att om jag liksom inte mår bra en dag så kan jag ställa in saker. Jag behöver inte gå och träna, jag behöver inte träffa den här kompisen. Utan jag kanske bara behöver en dag hemma och bara ta det lugnt. Så att för mig har väl det varit viktigt att inse att kroppen är ganska bra på att signalera vad den behöver. Jag tror alla kan bli bättre på att lyssna på sig själva liksom, inuti, inombords.
Leva efter sina förutsättningar, inte efter alla andras förutsättningar.
Precis. Jag tycker nog ändå att nu är jag på en ganska bra plats med liksom, ja men sömn har alltid varit bra för mig för att jag behöver sömnen framförallt för min reumatism också. Så att jag sover många timmar, jag sover bra och jag inser också att de dagar jag tummar på min sömn, det är också då jag inte blir så trevlig och jag har lite mer ont och liksom så. Men sen träning liksom, har ju också varit jätteviktigt för mig. Dels har jag tränat hela livet sedan jag var liten. Men också att jag gör det egentligen framförallt för att min reumatism blir så mycket bättre av det.
Vad är det för typ av träning som du känner? Är det styrketräning eller uthållighet?
Jag kör jätteblandat. Ja. Så jag kör allt ifrån styrketräning till lite mer hitpass, till boxning, till pilates. Och lite yoga. Så att jag gör verkligen en blandning av allt. Men det är också det som jag tycker funkar för mig.
Mm. Jag förstår. Du debuterade ju som programledare för Paradise Hotel förra våren, var det va?
Ja.
Ja, men höstens säsong lades ner efter uppgifter om sexuella övergrepp. Och säsongen var väl redan inspelad och klar då va?
Ja, det var den.
Hur var det för dig när det bara så här allt hårt slit fick inte visas?
Det kändes skittråkigt. Alltså verkligen. Det var så här, aha, så nu har jag varit här och jobbat med det här i 3 månader. Men det är ingen som får se det. Och sen liksom, det är ju klart att jag kan se det från det andra perspektivet. Men om jag bara ska se det från min sida så var jag skitbesviken. Verkligen.
Ja, det förstår jag.
Det var verkligen jag hade sett fram emot att programleda väldigt länge. Det har varit en dröm för mig och den gick i uppfyllelse. Och sen fick liksom ingen se det. Så jag var jättebesviken.
Mm. Hur tänker du, för du gjorde ju första säsongen med bravur. Hur tänker du kring en fortsatt tv-karriär?
Absolut. Jag vill verkligen fortsätta programleda. Men känner väl nu att det snarare handlar om att hitta rätt format. För att jag har fått andra förfrågningar. Men som jag kanske inte har känt har varit riktigt rätt för mig. Så att jag, även om jag skulle vilja bara säga ja till allt, för jag älskar att stå framför kameran, annars hade jag inte jobbat med det jag gör, så försöker jag istället ha lite is i magen och tänka på, ja men liksom försöka tänka att rätt uppdrag och rätt jobb kommer komma.
Och vad är rätt uppdrag då?
Det vet jag inte.
Om du får välja drömuppdraget. Nej,
jag vet faktiskt inte. Alltså det var klart det hade varit skitfett att typ så här få programleda något stort liksom underhållningsprogram som Talang eller Idol eller Melodifestivalen, alltså så. Men jag har nog inget drömprogram som känns så här, det här måste jag göra eller det här vill jag verkligen göra. Men jag vill ju generellt sett bara stå framför kameran. Ja. Vilket låter så sjukt, kan... men jag älskar det.
Och det kan ju du styra själv. Det kan du göra varje dag.
Ja.
Och du har ju stora kanaler i dig själv. Jag tänker att dina kanaler är större än många tv-program.
Ja, så är det ju verkligen.
Mm. Och skulle ett tv-jobb, rätt tv-jobb, kunna få dig att flytta från Rom då?
Jag kommer inte flytta från Rom, jag kan absolut pendla till Sverige.
Du kan vara i Sverige en liten stund för att jobba.
Exakt, men jag kommer komma tillbaka till Rom.
Eller bara satsa på italiensk tv.
Ja, det är kanske det jag ska göra.
Ja. Har du mycket kontakter i Italien? Jag tänker, om du är där och verkar så får du följa
alltså absolut
också.
Absolut inte som i Sverige, men jag har absolut börjat få lite kontakter. Men det är ju, alltså, det är ju saker som tar tid. De kontakter jag har i Sverige har jag ju fått också efter 8 år i branschen. Alltså så.
Mm.
Så det är inget som har kommit på en natt liksom. Så att, det kommer, men det tar väl lite tid.
Mm. Och du, jag har en stående punkt i programmet där jag pratar ålder. Kanske känns omodernt, men det är för att jag själv går mot 40 och inte krisar, men ja, lite då kanske.
Ja.
Och du är 25.
Ja.
Och det var man ju för 15 år sedan. Vad är din relation till din ålder?
Nej, jag har haft åldersångest sedan jag var 18.
Är det sant?
Mm, nej, alltså usch. Jag verkligen, nej men jag, varje, alltså jag älskar att fylla år för att jag älskar att fira och jag älskar uppmärksamhet och jag älskar paket och tårt och liksom, jag älskar min födelsedag. Men jag gillar inte att bli äldre och det har jag inte gjort sedan jag fyllde 18. Så att det är alltid lite ångest på min födelsedag.
Vad är det i att bli äldre du inte gillar?
Att jag bara känner mig gammal. Att jag känner så här... Men, och alla mina äldre vänner blir irriterade på mig. Men jag känner liksom någonstans att nu tar livet slut.
Känner du dig stressad?
Absolut.
Över?
Så mycket saker som man vill göra liksom. Så mycket saker man vill hinna med. Och typ att man blir äldre generellt bara. Det känns läskigt.
Mm. Om man vänder på det då, finns det något positivt?
Alltså förmodligen att man blir lite klokare och smartare.
Ja, men och vad har du för planer nu? Nu ska du lansera ditt nya märke.
Ja.
I juni, sa du.
Mm. Förhoppningsvis. Man vet aldrig, men planen är i juni.
Ja, det är ju du som bestämmer, tänker jag. För det är bara du som jobbar med det.
Ja, men det är också en fabrik involverad. Och den ligger i Portugal. Och jag bor i Sydeuropa. Jag vet att det går inte riktigt att lita på dem när det gäller tid.
Nej, har det varit en utmaning? För vi i Sverige är ju väldigt sådär duktiga på att passa tider, vi får saker gjorda. Nu har ju du levt och verkat i Stockholm, vilket jag gör också, där det är liksom fullt tempo. Riktigt så är det ju inte kring Medelhavet.
Nej, absolut inte. Och det är därför jag inte litar på dem.
Nej, har det varit frustrerande för dig sen du
flyttade
dit?
Ja, absolut. Alltså, egentligen så borde jag egentligen vara van vid det, för att jag har spenderat så mycket tid i Italien. Min släkt bor fortfarande här. Men att uppleva det när man verkligen bor här, det är ju en annan sak. Och det har gjort mig galen många gånger. Men nu börjar jag ändå släppa på det. Nu har jag insett att så här, jag kan inte bli irriterad på det här, för det är så det är. Och om jag ska bo här så får jag bara ta det. Så att det är väl därför jag skämtar om att planen är att lansera i juni. Men vi får se vad fabriken tycker.
Ja, vi får se i juni vilket år.
Exakt.
Och du sa ju det, för ni flyttade ju väldigt snabbt till Rom och du fick tag i en hyresrätt. Hur får man tag i en hyresrätt i Rom? Är det andra hand då, eller?
Ja, det är andra hand. Det, alltså, det är väl egentligen som hemma. Liksom. Det finns motsvarighet till Blocket liksom, som man kollar på och hör av sig. Och, ja. Men här finns det ju, det är på ett sätt lättare att hyra i andra hand. För det finns inga regler på samma sätt som i Sverige. Om att man bara får hyra ut en viss tid och så. Så att det finns mycket mer objekt att ja, men välja bland än vad det kanske gör i Stockholm.
Mm. Hur bor ni?
Nu bor vi i en lägenhet som är 75 kvadrat med en egen trädgård.
Oj, vad härligt.
Mm, det är jättemysigt.
I Rom eller utanför?
Nej, i Rom. Så vi bor väldigt nära Colosseum.
Ja, vad härligt.
Ja.
Och om det är någon som lyssnar som ska till Rom i sommar, vad får man inte missa? Och du får inte säga några så här standard, du får inte säga Colosseum eller Villa Borghese. Vad Nej, får man inte missa? Någon bra restaurang eller något?
Jag har faktiskt, på Instagram så kan man göra guider nu. Så på min profil, där jag heter Nicole Falciani, så finns det tre Romguider. En där det är typ bästa frukost, bästa frukost, lunchställen och... jag har gjort en till. Kaffeställen, typ kaféer. Så det finns på min profil. Där finns det, alltså där har jag tipsat om typ över 20 restauranger. Så att, det är väl enklast att gå in och kolla där.
Ja, ja men det får man göra. Och du, lycka till nu med allting. Och jättetack för att du ville komma och gästa mig i Livshjulet.
Ja, tack så hemskt mycket.
Ja, och så får du ha det så bra.
Ja, detsamma.
Podplay, en del av